Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fotbollskanalen on tour dämpat denna onsdag dagen efter Ernst Happel stadion och 2-0 rullgar den ner för svenska EM-hoppet, åtminstone känner jag så. Hur känner du, Sundberg?
Ja, nej, det är ju deppigt såklart, och efter tre omgångar här i gruppen, efter tre matcher, så ser det ju knivigt ut att ta en av de två platserna till EM.
Ja, det är ju inbördesmöten som gäller. Vad kände du, Martin, när du följde dramatiken?
Att det var väl de här första 20, 25, 30 minuterna såg ju lite småmysiga ut, men sen är det ju inget snack liksom. Det är ju en klar förlust, och nu måste ju Sverige vinna resten av matcherna, och inte ens det kanske räcker. Eller,
nej, ja. Framförallt måste man ju vinna med mer än 2-0 mot Österrike för att vända på inbördes möten. Mm. Det är ju bara det är ju svårt nog som gör att det är...
Jag var ju inte gärna till att Belgien floppar nästan, eller alltså att de på något vis
Jag tror fortfarande att jag tror inte på att Sverige når EM, och lite som jag kände är ju att Sverige är inte bra nog för att åka till EM. Alltså för många av ersättarna som kommer in, de håller ju inte i den här nivån. Och vems ansvar det är, Jan Andersson får mycket stryk, men jag tycker också lite att spelarna har ett ansvar. Du var ju på presskonferensen med Jan Andersson igår kväll, Sundberg. Vad var hans dragning av det hela?
Nej, men han tycker ju att det var en ganska väntad match, tycker han. Han tycker också att Sverige gör det ganska bra, speciellt första halvlek, tycker han, när de skapade några chanser, att de då Österrike tog över i slutet innan halvtid precis då, men, och i andra halvlek så tycker han att matchen lever och att de har möjligheter, men sen så kommer det här första målet och då blir det tufft, så tycker han. Han tycker att så en match som var ganska bra, men att de hade behövt sätta någon av chanserna, att Österrike vann rättvist, men vägen dit var inte solklar för dem.
Men alltså, det finns ju en enda anledning till att det inte blev mål tidigare än vad det blev, och det är ju Robin Olsen. Alltså, det är ju, jag fattar att en målvakt är också en del av laget, och man kan, ibland behöver man räkna med att målvakter gör bra räddningar, men det var ju liksom inte en eller två bra räddningar han hade gjort innan målen kom. Det är ju liksom, vi snackar väl 4, 5, 6 riktigt vassa räddningar.
Alltså, han höll ju dem i matchen och höll nere siffrorna. Så ska ju säga så att målvakten i Österrike, Schlager, gjorde ju en, man kan säga att han träffas lite av Victor Nilsson Lindelöfs nick, men han gör ju en bra räddning. Han gör en bra räddning också på Emil Forsbergs frispark. Kulusevski har något avslut som är bra också, men det är ju så. Alexander Isak, Dan Kulusevski, de har inte gjort mål i landslaget sedan 2021, tror jag. Alltså det, och jag tyckte det var intressant när jag pratade med Albin Ekdal, när han sa att ja, vi kommer in i den här samlingen, vi har inte det bästa självförtroendet. För det är ju inte alls vad vi har hört under samlingen, men jag tror att han har någonting rätt i det, därför att det började ju luta neråt efter Ukraina-förlusten, den hösten missade VM, 2022 var mörkt. Och den svackan är man inte uppe i. Och sen är frågan mer, vem ser ansvaret? Är det bara Jan Andersson? Är det att han har för dåligt spelarmaterial? Eller är det en kombination? Jag tycker det är svårt att veta, men jag tycker det är synd att han inte har satsat på Jens Kajus tidigare. Jag känner att det är en spelare som borde ha fått speltid snarare än Jesper Karlström, kan jag känna.
Ja, jag håller ju helt med, men det är ju någonting där som... Alltså, jag minns ju under pandemi-EM där Peter Wettergren kändes ju helt lyrisk över Jens Kajus, och det verkade inte vara någon som helst tvekan om att det är en spelare de vill satsa på. Men det är ju någonting där som har gjort att de inte litar på honom. Visst, han har varit skadeförföljd liksom, men det är liksom, det är synd att man inte kan få till någon form av kontinuitet med någon liksom bättre central mittfältare, för det är ja.
Ja, jag tycker lite synd om Janne, måste jag säga också. Jag är lite inne på samma som dig, Olof, att om man ser till materialet han har, så är det inte, det är svårt att trolla liksom. Han har den tredje högerbacken och Linus Wahlqvist som inte imponerar
fjärde
till och med, som inte imponerar jättemycket, för inte så länge sedan när han var IFK Norrköping. Han har Martin Olsson till vänster som inte spelar i Malmö FF, Isak Hien där som inte riktigt håller på nivå. Vi kan fortsätta liksom så här. Men sen så tycker jag samtidigt att det är ju skillnad på att vara förbundskapten och vara tränare. För jag har tyckt lite samma med Andreas Brännström och Martí Cifuentes till exempel, för att de inte riktigt har material heller, och jag tycker att de är värda tid i ett transferfönster sommaren här, och sen så ger de chansen med bättre material. Tyvärr funkar ju inte det riktigt på samma sätt som en förbundskapten. Det är ju det han har här och nu, och det funkar ju inte. De tog sig inte till VM, de åkte ur sin Nations League-division ner till C. De är på väg att missa det här också. Det är så länge sedan som det funkade och som de gjorde resultat, tycker jag. Så att det talar ju liksom för att det är värt, det är ju absolut motiverat för Jens T. Andersson och de i staben över Janne att fundera över om de kanske ska byta.
Jag tycker det är ju liksom, svensk fotbollstradition är ju det här att man, jag kan aldrig minnas att man har. För du pratar om att byta förbundskapten ju.
Ja.
Och svensk fotboll har aldrig liksom bytt. Man byter Olle Norin efter VM. Man byter liksom efter misslyckade kval. Tommy Svensson klev av och så. Och jag fattar ju att Janne Andersson inte vill kliva av. Och spelarna sa ju en efter en att de stöttade Janne. Å andra sidan vad de ska säga. Du pratar med Jens T. Andersson, de stöttar. Jag fattar ju att man kör på det spåret. Men däremot så måste man ju jobba parallellt nu med att hitta vem ska ta över efter Janne. Oavsett om han tar Sverige och griper det här halmstrået och lyckas ta sig till EM. Vilket jag har svårt att tro. Så måste man ju ha en annan typ av spelare. För att det försvann ju en stomme som han byggde kring. Det har vi tjatat om många gånger. Men just den Berg-kompani, Sebastian Larsson, Lustig. Och den spelartrupp som är nu kanske inte lirar med Janne Andersson och Peter Wettergren, är min känsla.
Nej, men sen man kan också... jag håller med dig om att jag tror inte det kommer hända. Och liksom, om man backar bandet så... Så kan man se tecken på det, att det borde inte hända. Men man skulle i förbundets läge också kunna vända på det och tänka, finns det någon chans att kunna väcka liv i det här EM-kvalet genom att byta förbundskapten? Alltså, det går ju att agera så, likt en klubb som går dåligt och försöka rädda en säsong. Eller alltså, ja, man skulle kunna göra det, men jag tror inte de kommer göra det. Men ja, skulle det finnas någon nytta i det, tror ni? Om
jag har så svårt att se att man skulle kunna springa igång någonting. Det är i så fall om man ska ha det argumentet som en del av hela mailkorgen är full, där många är irriterade. Och en del menar att ge en förbundskamplin lite mer tid att bygga för framtiden. Och då liksom också få EM-kvalets slut. Men
problemet då är att man måste ha ett namn då också. Ja. Nu liksom.
Ja, precis. Och det borde man ju haft naturligtvis redan innan, tycker jag. Alltså det borde ju Jens T. Andersson ha en lista på 5 namn som han tänker att det här hade varit intressanta namn att ta över efter Janne Andersson. För att ja, nu ser det ut som att epoken Janne Andersson tar slut i november. Ja, det ser så mörkt ut. Sen är det klart att i teorin går det ju för Sverige att nå EM. Jag menar, 3-0 hemma mot Österrike och seger mot Estland, så finns ju någon slags hopp. Men det är ju ett oerhört långskott.
Men problemet, jag bara flikar, problemet, han tar ju inte ut liksom, det är inte så att han tar ut, visst kan man diskutera en laguttagning på om så här, skulle Viktor Gökere spela från start eller Viktor Klas, men det är inte så att han tar ut helt galen start, eller vad, till exempel Linus Wahlqvist, vem ska spela där istället, och Daniel Sundgren som backar vid, när han spelar senast mot Serbien så gick det inte så bra, men han ska spela vänsterback om inte Martin, det finns ju inte så mycket annat att välja på heller, eller hur?
Nej, men det handlar väl snarare om en, liksom, dels kan man göra taktiska ändringar, dels handlar det om att liksom pumpa in självförtroende, dels handlar det om att få alla att lira och liksom att tro på det de håller på med. Uppenbarligen så är det ju någonting där som, några av de sakerna stämmer ju liksom inte. Det är ju, sen om det kan vara, det är säkert en kombination av allting liksom, men
för mig är det också att det skär sig att spelarna är väldigt tydliga med att Österrike vann klart och de var bättre, och en del av spelarna är till och med ärliga om att de inte var särskilt starka, och jag menar, Alexander Isak hade inte riktigt det orken och så. Alltså, och sen sitter Janne Andersson och säger någonting annat, att när man inte liksom lirar där, när man inte har en samsyn kring hur matchen var och hur det är, då tror jag det är ett litet problem. Sen hade man ju kunnat satsa på Jens Kajust tidigare exempelvis, att om man känner att det hade varit någonting, men ja.
Sen är det ju så, alltså det är klart att det blir ju, när man är i ett läge där det hackar liksom skademässigt och formmässigt på spelare och sådär, och du har ett liksom gäng bärande spelare som egentligen kanske inte alla de har varit med under en period i landslaget då det allting har klaffat och det har gått bra och liksom det har rullat på. Liksom. Jag vet inte, då kanske inte tron på det man håller på med är lika stark överlag. Så. Det finns ju ändå en del spelare som inte var med när det gick som allra bäst under Jan Andersson.
Ah, nej, visst. Ja, det är ju någonting som gör att han ändå väljer spelare som... Ja, man kan säga att Alexander Isak är kanske då en av Sveriges bästa spelare, gjort det väldigt bra i Newcastle. Men han gjorde ju inte det liksom så strålande mot Österrike. Och då måste man kanske ändra på sättet hur man får ut mer av Alexander Isak. Varför får vi inte ut mer av Alexander Isak? Alltså, det är ju mer sådana skiften man hade kunnat försöka göra. Jättesvårt. Och jag menar, en del av spelarna kommer ju från ligor som kanske inte är topp. Jag menar, Börnus Linus Wahlqvist, Jesper Karlsson spelar i Polen. Alltså, ja. Man ska ju inte hänga dem. De gör ju sitt. De är ju liksom inkallade för att det har varit... det är många andra som har fallit från på grund av framförallt skador.
Ja, sen tror jag, eller så här, jag har svårt att liksom komma runt också hela testet i Nations League, junisamlingen i fjol, liksom, så att då testar man något annat, det gick inte alls och så gick man tillbaka. Då gissar jag ju att liksom tröskeln för att försöka göra något nytt igen eller röra runt rent taktiskt, den måste ju vara mycket högre, för då annars, då är man, jag gissar väl att man är rädd för att man bara ska hatta runt med olika grejer. Ja, eller vad tror ni?
Ja, och det är ju en del som ifrågasätter. Jag vet, via Playstudion var det väl uppe på Ljungberg, tyckte det saknades en matchplan. Och det, de här, samtidigt står spelarna och säger att ja, men vi gjorde länge det vi hade tänkt att vi skulle göra. Och för mig är det lite konstigt, för att det var länge sedan jag såg ett svenskt landslag slå bort så många passningar. Alltså relativt enkla passningar. De hade otroligt, de hade en 66% var deras passing accuracy, och de hade bara, de försökte ungefär hälften så många passningar. 239 passningar försökte man slå, klarade slå fram 150. Alltså det tyckte jag var lite ovanligt, eller?
Nej, jag reagerar också på det. Det var ju många som hade problem med att slå rätt enkla pass.
Sen här med vilan också, vad det skulle gjort att de inte spelade, svenska spelarna, medan Österrike spelade mot Belgien. Det såg ändå ut som att Österrike spelare orkade mer än vad de svenska spelarna gjorde.
Ja, men samtidigt gjorde han ju, jag menar, han vilade ju Arnautovic. Det var ju ingen som trodde, utan skickade in honom senare. Han sparade Sabitzer som också bara gjorde ett inhopp. Där kändes det också som att han hade en plan, att han, ja liksom, får vi inte håll på Sverige så har vi liksom några andra spelare att kasta in. Och det måste ju hängt ihop med att Arnautovic var sliten efter den matchen, att man vilade några helt enkelt. Och sen tog man ju av Porsche snabbt i andra halvlek, han som fick ut. Och det får man ju också säga, att det har så här inget flyt. I min värld kunde det varit ett rött kort. Även för jag förstår att den andra backen kanske låg lite nedanför, så kan jag tycka att det är ett rött kort, för han hade varit fri om han hade inte blivit neddragen.
En annan sak som är ganska intressant tycker jag är, som det är en Pontus som har mejlat oss om det här, att de spelar 4-4-2 men ingen av spelarna gör ju det i sina klubblag i stort sett. Vad tycker ni om det?
Ja, det är ju en vanlig invändning att de inte gör det. Samtidigt är ju många på något sätt ändå uppvuxna i 4-4-2, och det var väl ändå så att när Jan Anderssons landslag gick bra så bestod ju det också av spelare som inte bara spelade 4-4-2. Några gjorde säkert det, men det gjorde ju inte alla när de spelade i Toulouse och i Abu Dhabi eller var Berg spelade. Alltså, så att det är väl mer att han, det som många har sagt, att han tappade en del spelare som stod för den fotboll som Janne Andersson står för. Jag bara känner att han och Peter Wettergren går lite i otakt med delar av truppen, kan jag känna.
Ja, jag tycker fortfarande det är lite synd, nu det blir upprepning från tidigare samlingar, men jag kan ju fortfarande tycka det är lite synd att man inte testade liksom 4-2-3-1 mer på det sättet, med liksom två rena sittande mittfältare. Det var ju snarare då en offensivt riktad triangel man hade när man testade tre centrala mittfältare. Jag ser snarare en väg framåt med ett sånt system än det man testade liksom.
Ja, ett med som vi har fått också, alla tre Joakim, som tycker just den här svenska matchplanen, att vi liksom Österrike nästan fick göra fram vad de ville utan någon vidare press liksom, innan de tog ledningen. Först då skruvade Sverige upp. Delvis håller jag med Joakim, men inte helt, för att det var en period då när Sverige skapade det friläget med Isak som blev nerriven, det som gav en hörna där Vigge nickade och Schlager räddade. Det var en period när Sverige faktiskt klev några gånger och vann bollar och pressade dem lite. Sen kändes det som att Sverige kom av sig, om det var värmen eller något sånt. Den enda jag hörde som tyckte att beklagade sig över värmen var Emil Forsberg. Men jag vet, det kändes som att det inte var bestämt att de skulle backa helt. Men även där var de inte riktigt synkade, för ibland var det ju Dejan Kulusevski som klev fram och försökte vinka med sig de andra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur var den generella stämningen efteråt? Jag fattar att alla var liksom var ledsna och sådär, men var det helt uppgivet kring hela EM-kvalet, eller vad, hur skulle ni beskriva
det? Det var ju väldigt låg stämning. Den som var mest knäckt var ju Robin Olsen. Han hade, kunde nästan inte säga någonting. Det känns nästan som... han var väldigt, väldigt ledsen sett till liksom... Och det såg man ju sett till den match han gjorde. De andra sa väl liksom då, det man ska säga att vi kan inte ge upp och det finns chanser, men vi var inte bra ikväll och så, men det är bara att komma igen och vi måste göra mål. Det han pratade mycket om där, att de inte gör mål och det, då blir de straffade och de måste lära sig göra snabba mål. Det Jan Emil Forsberg pratade om, det här om att vila med bollen, att man tappade boll för mycket och att man inte riktigt, det kändes som de inte riktigt att de var bestämda vad de ville göra när de hade boll ibland, och de satte ju sig i lite svåra situationer och, så att, men det är klart att det var otroligt. Victor Nilsson Lindlö kom inte överhuvudtaget. Jag lämnade över intervjumikrofonen då till dig, Sundberg, och du bärde inte hem den intervjun med lagkaptenen.
Nej, det var ju deppigt, måste jag. Nej, men han var i dopingkontroll och sen så ville han inte komma för det fanns inte så mycket tid, utan de skulle flyga hem där på natten, så att han skulle sticka raka vägen till flyget efter dopingkontrollen. Så vi fick inte honom, men vi fick ställa frågor. Fick skriva frågor i vår lilla chattgrupp som vi har på WhatsApp.
Som, det är ju ändå lagkaptenen, apropå att han själv fick en fråga häromdagen om att av Johan Flink på Aftonbladet. Han gillade den typen av frågor. Han frågade honom om att Haaland hade efter den norska förlusten mot Skottland gått skitigt i den mixade zonen. Och ja, det gjorde ju uppenbarligen. Det tyckte inte, det hade han inga åsikter om då, men nu gled han själv. Annars så kom ju de flesta, men stannade och pratade och... Men jävligt besviket var det naturligtvis. Sen är det klart att de ska på semester och så tänker de att det är omstart i september. Det var väldigt tydligt att alla liksom stöttade Janne. Både Albin Ekdal och Emil Forsberg som är vicekaptener var väldigt tydliga med det, och även Dejan Kulusevski och en del andra. Backade Jan Andersson och backade liksom den idé de har och så.
Sjukt att han inte tog oss, bara säga, rött kort på Isak-neddragningen i första. Eller?
Ja, den håller jag med om att den är otroligt konstig. Italiensk domare. Nej, det var inte bra.
Janne var ju... Han var... Jag såg via Playstudio när han var där. Då var han mer... Då var det närmare matchen, då var det lite mer puls på honom. Han hade lugnat sig när han kom till oss, tycker jag. Och sådär. Jag tyckte att han är väldigt besviken, såklart. Det syns ju.
Mm. Han pikade ju Bojan Djordjic och sa att jag bytte in din favorit Jesper Karlsson.
De var ju rätt.
Vad tänker ni?
Att de var rätt, när jag lyssnade på det, de var rätt tuffa mot honom i kritiken. Var de. Och det som det handlade om var ju att Bojan tyckte att det var fel och ganska sjukt att byta av honom, att han tog ut Emil Forsberg och Alexander Isak, för att de är Sveriges två bästa spelare. Och då...
Framförallt Alexander Isak var det han tryckte.
Ja, och då...
Vilket är konstigt, för Alexander Isak var ju iskall.
Ja, han var inte...
ja, men samtidigt, de hade haft ett resonemang, innan matchen. Både han och Lagerbäck tyckte ju det här att liksom man ska ha Alexander Isak på plan hela tiden, för att han är en sån som kan avgöra. Och Lagerbäck menar, liksom hänvisade till när Zlatan dunkade upp den i krysset på Kirali mot Ungern, att han ville ta av honom, men att Roland Andersson stoppade honom, för att sådana spelare kan göra någonting när som helst. Liksom. Ja. Så att det var ju egentligen det Bojan hakade i då.
Men då kan man i så fall nästan aldrig ta in Jesper Karlsson och Viktor Göker, formstarka spelare som är på bänken.
Då gissar jag väl att Bojan menar att då får man ta ut andra spelare och chansa lite mer. Kan jag ju bara gissa.
Men det blir ju konstigt, för det blir ju liksom, där ger man ju Janne, spelar man ju ändå lite Janne i händerna med att liksom ena månaden vill man ha in vissa spelare, nästa månad vill man ta ut. Och jag menar, i fallet Emil Forsberg och Jesper Karlsson så är ju det samma position. Och Emil Forsberg hade ju mattats rejält, och Alexander Isak tyckte jag ju var... Jag tycker att han hade en bra aktion där med Dejan Kulusevskis frispelning. Men alltså, han skapar ju ingenting, och då kunde man ju, om man hade varit i Viaplay-studion, då kunde ju de lagt fram, kolla här var senast Alexander Isak gjorde mål i landslaget, här var senast Dejan Kulusevski gjorde mål i landslaget, för det är ju länge sedan.
Ja, jag ska bara flika in där, Bojan menar ju på att man inte ska liksom ställa Forsberg och Jesper Karlsson mot varandra, han tycker att båda ska spela liksom. Så, ja. Det var det som var resonemanget i TV.
Nej, jag förstår. Jag har inte sett, så jag vet inte. Jag bara att man inser liksom att alla kan ju inte spela, för att det problemet var ju, upplevde jag, att det är mycket den svenska defensiven som är för dålig. Det är det centrala mittfältet. Albin Ekdal är ju viktig på ett sätt, men fick väl en smäll rätt tidigt, var påverkad rätt mycket i första halvlek, och Samuel Gustafsson krigade på, sen kom Jesper Karlström in. Det funkar inte. Backlinjen funkar ju inte. Men högersidan hade ju allvarliga problem. Och sen får man väl ens säga 2-0-målet var det ju Victor Nilsson Linde och Martin Olsson som på något sätt missförstod varandra och sen bara rasslade igenom. Ja. Det är ju de grunderna som inte sitter längre. Mm.
Ja, det som hände då i studion, vi bara stänger den säcken där, det var ju att då bet Janne ifrån då, när han sa det med Isak och Forsberg, varför de blev utbytta. Då sa han, jag tog ju in din favorit Jesper Karlsson. Ja, så det var väl det som var det. Det var lite kul.
Ja, och sen hade de olika uppfattningar om Mattias Svanbergs insats också. Där såg man att Janne bet sig i tungan för att inte bita ifrån mot Bojan, kändes det som. Det var lite stel stämning överlag.
De gillade inte Svanberg helt enkelt.
Ja, så där menade väl Bojan menade att Svanberg inte var så stark, medans Janne tyckte då att han gjorde det väldigt bra defensivt. Att för Janne menade på det att jag pratat med Isak och han såg trött ut. Och då menade Bojan på att ja, men titta på Mattias Svanberg, han såg ju ännu mer trött ut hela matchen. Liksom. Typ. Och då höll inte Janne med.
Nej.
Så, då sa han bara att vi har olika uppfattningar om det. Men det var lite stelt. Liksom.
Jag tycker Tobias har en poäng här, att han har mejlat oss att sätta en 35 år gammal bänkad allsvensk spelare framför en hyfsat ung spelare från franska ligan och en spelare från polska ligan framför en väldigt lovande spelare från franska ligan. Ja, det finns ju poänger där. Sen tycker inte jag tycker inte Martin Olsson var den som föll igenom, och Gabriel Gudmundsson var inte jättestark mot Nya Zeeland. Däremot, som vi har pratat om, är okej just kontra Karlström, så kan jag tycka att det är synd att man inte har satsat på det. Men där vet vi inte vad det är som händer. Om man...
Får jag veta vart jag skulle... Om jag skulle säga några frågetecken överlag, då undrar jag om inte Hjalmar Ekdal är bättre än Isak Hien ändå. Jag tycker Hien är så... Rätt som det är så gör han en bra sak, men i momentet senare så gör han, eller går han ner och gör en svag sak. Han gör flera bra saker, men alldeles för många dåliga saker. Håller ni med mig?
Ja, men då blir det väl någonstans att då behöver Janne välja en spelare som inte har spelat på ett tag mot en spelare som har spelat. Och då liksom... Jag gissar att då tycker väl han i sin egen logik att det är konstigt, i och med att han har gnällt på att han inte har spelat i form och som inte har spelat. Så jag bara gissar, men det skulle kunna vara så. Men jag förstår vad du menar.
Ja, jag tycker också att det blev... Ja, Isak Hien gjorde ju några fantastiska insatser och klev fram och liknande. Men tyvärr, momentet efter så blir han ofta av med bollen, eller att det blir väldigt farligt, och jag vet inte, han var fruktansvärt ojämn. Och Linus Wahlqvist hade ju rätt tufft, blev tunnlad två gånger och ja, den högerkanten var det ju rätt öppet på några delar. Så att jag frågar honom om jag inte hade, ja, du hade mer, hade du mer än Hjalmar Ekdal som du hade?
Ja, men det är, om jag ska ha något mer så om det handlade om att Svanberg skulle spela på högerkanten bara för att säkra, ha en bättre defensiv då när Linus Wahlqvist står bakom, då tror jag väl ändå att Viktor Claesson skulle klara av det också. Jag tycker att han är en bra tvåvägsspelare också och kanske lite vassare spetsegenskaper än Svanberg som en. Det är smaksaker.
Om man tittar framåt så är det ju så att i september så är det Estland, Sverige och Sverige och Österrike. Och inte ens om Sverige vinner bägge de matcherna, då går man inte ens då i kapp Österrike som har 10 poäng, utan då är man på 9. Och vi får ju ändå utgå från att Belgien slår Azerbaijan borta, och jag tror att Belgien slår Estland hemma eftersom de slog Estland borta med 3-0. Då rinner de iväg. Sen är det Österrike, Belgien, och då får man ju på något sätt hoppas att Belgien slår Österrike. Eller är det, får man då hoppas att det är... Ja,
ja, det är lurigt läge.
Belgien slår Österrike, och då har Sverige sen Belgien, Österrike och Azerbaijan. Och sen har bara Österrike Estland och Sverige.
Ja, det kommer ju krävas en jätteskräll mot Belgien, liksom. Hur man än vrider på det.
Ja. Jag har väldigt, väldigt svårt att säga det.
Problemet här är ju att de där två lagen, alltså Azerbaijan och Estland, är för dåliga. Det finns inget av Belgien eller Österrike som kommer tappa poäng där.
Ja, men det blir en bortamatch i Azerbaijan, kan väl stöka till det för något lag, eller?
Ja, det är samtidigt när Sverige möter Belgien så är Österrike borta mot... och de har Österrike och Belgien hemma. Problemet är bara att...
Fan, Estland åkte och tog en poäng borta mot Azerbaijan.
Ja.
Kanske esterna som räddar Sverige.
Sverige, om Sverige vinner sina resterande fem matcher så hamnar man på 18 poäng. Och Österrike, de förlorar dem mot Sverige och de lär slå Azerbaijan. Ja, det hänger på. Då kan man ju gå om man slår Belgien och Belgien, då kan till och med Belgien kryssa mot Österrike. Ja, det, samtidigt känns det här Sverige som vi såg i Wien, har man svårt att se åka ner till Belgien och vinna. Och jag har till och med svårt att se dem slå Österrike på hemmaplan. Jag är inte ens säker på att de klarar det. Men det kan hända mycket fram till 12 september. Eller vad tror ni?
Ja, det känns ju oerhört långsökt.
Ja. Det är... ja, nej, det är tungt helt enkelt. Så här i Wien onsdag. Och det är väl bara att tugga igång. Tror ni, är det någon riktigt som kommer kräva hans avgång så att säga?
Bojan Djordjevic gjorde ju det, kan man säga, i tv.
Ja, okej. Okay. Han tyckte att man behövde skifta.
Ja. Alltså han sa ju inte att jag kräver hans avgång rakt ut, men han tycker att det är dags att byta förbundskapten.
Ja. Ja, och det är väl egentligen ingen som motsätter sig, men det är ju, ja. Vi får väl
men det
se.
Är klart att debatten kommer väl finnas där.
Mm. Så. Absolut. No, man märker ju, det räcker ju bara att titta på det tycker jag bara det märker man titta på sociala medier och i mailkorgen och så, att det är många som ja, men är lite trötta på den här epoken helt enkelt. Att den är över. Den var ju fantastiskt bra och under några år, men har ju gått väldigt mycket sämre senaste år och då är det är ju så att man som tränare får bära ansvaret. Om vi då leker med några namn som förbundskapten, har ni något givet?
Alltså man får väl ta idiotsamtalet till Graham Potter och be honom gå ner i 7 miljarder i lön liksom. Bara för,
ja, just nu lever han på en Chelsea-fallskärm så han borde ju ha råd.
Nej, det... ja, men ni fattar vad jag menar. Det
är, han kommer inte tacka ja till det. Nej, men det är ju givet att kolla med honom. Det kanske han gör. Och sen tycker jag att sen finns det ju några... Henrik Rydström känns ju för tidigt. Då är det väl så fall Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand. Även fall de kanske lite svajat nu. Jens Gustafsson i Polen. Men det finns inget supernamn. Det kan jag inte uppleva.
Jag vet inte om...
Ståler i alla fall, han går dåligt i Norge.
Ja, men nu vann de.
Vann de nu.
Ja,
Kasper Hjulman.
Kasper Hjulman går ju därmed inte betydligt sämre. De fick ju bara 1-1 borta mot Slovenien. Norge slog Cypern med 3-1 och klarade... Nej, Portugal med Åge Hareide, de hade 0-0. Alltså Island hade 0-0 länge mot Portugal. 89:e Ronaldo sänkte Åge Hareide. Det är väl det också. Att det är precis som att det saknas givna alternativ som en högerback eller en central mittfältare eller en vänsterback, så saknas det också ett givet alternativ som förbundskapten.
Mm. Vad tycker ni om en utländsk tränare överlag? Alltså, är det dags? Liksom?
Jag är inte negativ till det. Jag tycker ibland att det kan kanske vara bra att någon kommer utifrån och tittar på det, men jag tror också man måste lägga in i hela den här processen att vi har en ny förbundsordförande som kanske inte kommer vilja göra något drag. Avgående generalsekreterare. De söker en ny generalsekreterare. Precis gått ut med annons. Så det där med Filip Hammar i Toto Balotto som Expressen drog stort på att han tror på Jonas Eriksson. Ja, det känns som att den processen är inte riktigt där kring Jonas Eriksson. Så har jag ändå svårt att säga att han skulle ta det jobbet oavsett.
Har du någon elitspelare?
Nej, jag har faktiskt inte den här given och jag har verkligen inga problem med ifall det, vare sig den är svensk eller icke-svensk. Det kryllar ju inte av högaktuella förbundskaptener i Sverige, men jag kan inte komma på någon icke-svensk heller, men det är Graham Potter.
Graham Potter är ju absolut den givna ju.
Ja, det vore absolut ett bra alternativ såklart. Om han skulle vara intresserad av det.
Men det är ju här man vill på något sätt att de gör Jens T. Andersson och company gör jobbet. För att de måste ju scouta upp någonting som är redo. När det väl är dags.
Mm.
Sen kommer det ju...
Kan det finnas, det finns väl ingen intern i SFF-lösning heller? Eller så någon som är uppskattad på förbundet eller så liksom. Det borde man inte göra.
Nej, ingen man kommer på direkt.
Alltså Poyas Bagge är ju ledig nu, men jag vet inte hur.
Ja, men han ska väl på för en klubb i Katar.
Ah, okej, han ska på.
Eller
han ska på, ja. Han ska
någon
på,
klubb ja. I Mellanöstern.
Man tänkte att han skulle vara förbundskapten?
Nej, men alltså om jag tänkte mer så här att det kan ju finnas namn ibland som har skaffat ett fint namn internt utan att man utifrån har fattat och liksom fattat tycke på samma sätt. Liksom, att man lyfter upp någon. Och han har ju faktiskt varit på förbundet tidigare. Så det var mer, jag letade i det facket så att säga.
Ja, där är också så. Det har varit sån omsättning. U21 har de ju hämtat någon gång. Det har varit sån omsättning där. Och jag menar, Roland Nilsson var ju ingen succé. Och Jens Gustafsson var ju kort tid. Och samma på Jörs Bagge var också kort tid. Och de har bägge andra jobb. Och det är ju inte så att, även fall Jens Gustafsson kom väl fyra i polska ligan. Det är ju inte så att han har tänt eld på polska ligan. Och i framgångsväg. Så att, ja, det finns ingen riktig given. Peter Gerhardsson kanske. Man släpper väl inte damerna. Han har ju förlängt över EM 2025. Nej, då får vi stänga med det helt enkelt.
Kjetil Rekdal fick sparken av Rosenborg nyss. Han är ju en gammal landslagsspelare åtminstone. Men nej, det tror jag inte på. Men det är ont om dem.
Det är ont om dem och det känns som att det är så deppigt att man inte ens kör en hetsjakt. Eller vad säger
du? Nu sviker vi ju lyssnarna här, men det får de ta då.
Jo, men de fick en extra gång att Sundberg briljerade.
Hörde du när jag briljerade när jag var själv, Martin? Eller?
Nej, jag måste erkänna att jag har inte lyssnat på dig, Sundberg. Jag ber om ursäkt.
Nej. Och det enda glädjen Sundberg har, det kan jag nu berätta, var att det blev kalabalik på pressläktaren inför matchen. När vi kommer upp till våra platser, då har Sveriges Radio satt sig där, Christian Olsson och Jan Elmander. För det visar sig att österrikisk TV har tagit hela deras pressdesk. Liksom. Och vi sätter oss på några andra platser, men då kommer Henke Sköld och ska sitta där. Så vi inser att där kommer vi inte kunna sitta heller. Så att då fick jag gå in och köra bort Österrikes TV som fick plocka ner en enorm anläggning. De dock felaktigt monterat upp. Ja, men därför måste du ju backa
mig. Jag har aldrig sett någon svetta så mycket som han gjorde när han fick koppla ner och bära sin utrustning till andra platser. När du, samtidigt som du stod och stirrade
arg
på.
Gick in, nej, nu överdriver du.
Ja, det var det, scener. Om jag ville hoppa in i min rullväska igår och rulla iväg, så idag hade jag ju gärna gjort det.
Jo, men då hade man ju inte då hade vi inte fått sittplatser. Och TV och annat. Nej, ju... Skulle vi inte ha
stor stjärnuppåten och bara filma
upphållet. Liksom, därmed så hade vi full uppbackning av TTs Henrik Sköld.
Ja, han var oerhört nöjd.
Han brann till.
Ja, det gjorde han. Det gjorde
han. Han stod på min sida mycket mer än Sundberg. Att luta sig mot Sundberg, det är en pappvägg, är tåligare. Sundberg är... Ja, där kan man inte luta sig med.
Du är inte dålig på att...
Så du går ut i krig med mig?
Ja, absolut. Det är två jag inte hade haft med mig i krig. Det är SVT:s stjärnreporter och Sundberg. För de hade varit med på andra sidan innan man hade hunnit reagera. Det kan jag säga. Och hade vi kört i Sundbergs tempo så hade vi nog inte ens suttit i en trappa under gårdagen.
Du är inte dålig på att skapa dålig stämning.
Ja, eller jag står upp för vad som är rätt. Och där står, och vi kunde inte kasta ut egentligen. Johan Elmander och Christian Olsson satt ju på våra platser, eller hur?
Så det är vår gamla chef Tobias Rosvall som borde ringa och tacka oss för att vi räddade det sen.
Ja, för att vi inte liksom lyfte bort dem, utan vi fick istället få en man från Österriks TV och montera ner något som såg ut att vara ett kärnkraftverk.
Han fick ju med sig ett gäng från Österrikes media också som blev irriterade, som kom upp och sa att du skulle lugna ner dig också. Ja, det var otroliga scener. Ja.
Och hur ställde du då? Du sitter ner då. Där stod man ensam, Martin. Det kan jag säga. Som Robin Olsen stod jag som en ensam Sven Duva och höll bron mot österrikarna. Medan Sundberg, det var en vindflöjel. Det är mer tryck i det.
Då var jag borta hos stjärnreporten och berättade allting för honom. Vi stod och fnittrade och kollade bortåt mot dig. Det var arg.
Ja. Ah, jag kämpade, men det är nya tag.
Jag är glad för den danska tolken. Han fick ju tolka igår på presskonferensen.
Ja, det var skönt. Upprättelse. Ja, där har du inte skaffat några vänner på fotbollsförbundet, Sundberg, när du röjde UEFAs ilska, eller hur?
Det är ingen fara, väl?
Nej,
tror de är
jag.
Ja, nej.
Nej, tror jag inte. Det är glatt humör. Ja. Då tackar vi för den här samlingen och stort tack för alla mejl och annat. Jag är ledsen att jag inte kan referera till alla, och jag vet att vi alla tre har fått mycket mejl. Det är kul att ni är engagerade, och vi hoppas vi är tillbaka i september. Men man vet aldrig. Men det hoppas vi, eller hur?
Absolut. Absolut.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.